CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Imagine yourself on a busy street in East London, and you're looking at a series of row houses.
Alla radhus ser likadana ut.
Hundreds of thousands of similar looking row houses.
De smälter in i varandra, vagt missfärgade av tid och trafik.
It seemed like a regular urban suburban street.
Det är en gata som vilken som helst i nordöstra London. Sannolikt skulle du inte notera ett hus av alla tusentals hus som löper i långa rader här.
You would never even pay it any attention.
Dessutom är det så varmt, olidligt varmt. Det pushar upp mot 40 grader.
Well, 2006 was, believe it or not, the hottest summer in London history, and they've been measuring the temperature for the better part of 300 years.
En värmevåg pressar London, Europa. Asfalten blöder, som det heter. Vägarna blir hala av hettan. Det luktar buss och bil, curry, lite vattenpipa, varma sopor. Vad gör du ens här? Man varnar för värmen.
If you walk down the street and you look up at the second floor.
Men nu går du här längs Forest Road i Walthamstow, den ljusblå tunnelbanelinjens nordöstra slutstation.
This is 386A Forest Road.
Och plötsligt så lägger du ändå märke till ett av alla radhus, ett ljusgult med blå dörr, lite mer nedgånget än de andra. Det växer vasst ogräs ur sprickorna på murbruket.
You'll see a man.
Och i fönstret på andra våningen ser du en ung man.
He'll be looking down at you, and he looks like a man in his 20s. Dark hair, dark eyes. And maybe a friend would be there with him, another man, also a man in his 20s. And they'd be looking down at you, and you'd be looking up at them, and they wouldn't smile, and then they would close the curtains on you.
Du noterar att männen som inte ler drar för gardinerna.
Hiding what they were doing.
De försvinner bakom det långa, gråaktiga tyget. Men du tänker inte mer på det. För varför skulle du?
I do the same thing.
Alla drar för gardinerna, speciellt i den här värmen.
And it seemed like a very normal place. And that's what actually makes it a little eerie. That is so normal.
Just den här sommaren så rör sig de unga männen in och ut ur det här huset. Ofta tillsammans med andra unga män som kommer in någon timme för att sen gå ut igen.
Who were all these people coming in?
Ibland så kommer de med väskor och påsar, tunna, prassliga påsar, med läskflaskor, batterier och take-away-mat. Det vet man, för polisen har span. Som mest kommer polisen ha ungefär 1000 spanare stationerade för att hålla koll på de här männen, följa deras varje rörelse. Som när de spelar tennis, åker och handlar, Ikea, Tesco, hänger i parken, vid bilen, på internetcaféer, eller åka hem till fru och barn eller till sina föräldrar. Och sen tillbaka till radhuset på Forest Road.
So the police had been monitoring all these individuals for a while now. And they knew that this place on Forest Road was very important. But the curtains were drawn. And so they said, we need a plan. We need a plan to know what's going on in there. It seems important.
Så en natt när ingen av männen är där så sätter polisen in övervakningskameror och ljudsystem i huset. I lampor, i väggar, överallt. Men även om utrustningen för tiden är på topp så blir det inte jättebra bilder och inte heller jättebra ljud.
You know, they're not talking into the mic. They're talking away or looking at the window or they're in the other room or what have you. And so you can never quite tell what they're saying.
Polisen ser mest grumliga bilder på ryggar, skor och golv.
And it's very frustrating because they're also doing other stuff, like they turn on the kettle. So now you've got all this kettle noise that makes it very hard to listen in.
Det är ändlösa, dunkla dialoger som förs där inne. Främst av två unga män. Men det mesta som de säger, det drunknar i ljudet från tekokare och kommersiell radio. Den här sommaren ofta av en reklam som spelar Cliff Richard and the Shadows. Och sen börjar de borra.
What were they doing in there?
De borrar med en liten borr. Små, små hål borrar de. I botten på PET-flaskor med läsk.
Why were they doing this?
De har handlat så mycket läsk, de unga männen. Och drinkmixpulver. En slags brittisk O'boy typ. Det har de också handlat. Apelsin, mango, ananas och druva.
They made a plan.
Och de här sakerna, pulvret, läsken, flaskorna, det är helt avgörande komponenter i en plan som de här männen i radhuset på Forest Road har börjat verkställa. En plan som sommaren 2006 är nära att förändra hela världen.
Well, the thing about this particular plot is that had the terrorists succeeded, this would have undoubtedly been the most significant and most disastrous attack since 9/11.
Från 30 Studio Podme, där uppgång och fall om The Liquid Bomb Plot. En serie i tre delar om en misslyckad terrorattack. Nästa avsnitt kommer släppas här om en vecka. Men vill du redan nu lyssna på alla delar och dessutom slippa all reklam så kan du bli betalande prenumerant på Thirdear Plus eller Podme. Då stöttar du vårt arbete och den journalistik vi gör. Gå in på podme.com eller thirdear.studio. Nu, första delen, bombfabriken. Dokumentären är gjord och berättad av Sara Lundin.
It was a beautiful, typical London summer. So we all had our coats on.
London, 2005. Ett tunt soldis. Det luktar lätt av storstadsvatten som ett bortglömt akvarium. Det är sommar, morgon, en torsdag, rusningstid.
I was running late and I never, ever ran late for work. This was the only morning that I did that.
Under marken rusar tågen. Piccadilly Line är tjockt som ett Tetris av människor.
The platform was packed full of people.
Det här är Jill Hicks som berättar för Sky News.
I made it in. Little did I know, at the same time, boarding as me, was the suicide bomber.
Och så blir klockan 10:09 den 7 juli 2005.
Breaking news we're getting from the PA Newswire that there's been reports of an explosion outside Liverpool Street Station.
Eyewitnesses say there was a bang heard during rush hour.
Details still very sketchy. This report saying people are streaming out of Aldgate Tube Station covered in blood.
I'm supervisor at Aldgate. We've just had a big explosion. There appears to be something ahead of the train in the track.
The whole of my world went completely black. And I thought in that moment, I've just died. I must have had a heart attack and this is death.
Hello, Sarah. It's Peter Clark here in London.
Det här är Scotland Yards före detta chef för den brittiska antiterrorverksamheten, Peter Clark.
I am seated.
Han har slått sig ner i en källarstudio i London.
I'll see if I can speak with one headphone in as opposed to two, because it's rather boomy with both in.
De senaste decennierna så har Peter Clark varit en ledande figur när det kommer till Storbritanniens terrorbekämpning. Han har varit en länk mellan Scotland Yard och den brittiska underrättelsetjänsten MI5. Och så har han samordnat utredningar mot terrorverksamheter riktade mot brittiska intressen runt om hela världen.
Something that always comes back is the sight of what actually happened in the tube, the underground train tunnels.
Det som hände morgonen den 7 juli 2005 är fyra självmordsattacker. De dödligaste i London sedan andra världskriget. 52 människor dog. 770 skadades.
I visited the scene of the attack near Russell Square, and it was a ghastly scene. And the people working down there on the forensic side, the forensic scientists, they were there for a long, long time, working in the most appalling conditions. I won't describe what I saw down there because there are still many people who are affected by the attacks, who either lost loved ones themselves or knew of others who were severely affected by what happened. But it's a stark and ghastly sight, and it just brings back all the time a reminder of the fact that when we talk about terrorism and terrorist attacks, we're not talking about some theoretical thing. We're talking about something that kills, injures and destroys lives.
Två veckor efter bombningarna den 7 juli så sprider fyra unga män ut sig i Londons kollektivtrafik igen. Det är lunchtid den 21 juli och männen har hemmagjorda bomber på sig. Bomber byggda av väteperoxid mixat med chapatimjöl, glödlampor och batterier.
Samma dag som Londonborna högtidlighöll de som dog i bombattentaten för två veckor sedan så händer det igen.
Tre av männen går ner i tunnelbanan och den fjärde går på en dubbeldäckarbuss. Och där på bussen exploderar hans ryggsäck. Bussrutor flyger ut av trycket och på golvet i bussen så sprider sig en stickande gulaktig sörja. Den unga mannen är förvånad. Han lever. Någon sekund går och sen flyr han för livet. Och på tunnelbanans svarta linje så färdas en av de andra männen. Han har en t-shirt med texten New York på sig. Och så noterar han ett litet barn i en sittvagn. Han tvekar. Men klickar. Inget händer. Ett svagt sus bara. Han flyr i panik, upp, ut från tunnelbanan och skriker, det här är fel, fel, fel. Och dumpar sin t-shirt och sin bomb på en sidogata i Brixton.
From what I understand, some of the devices remain unexploded, if I could describe it that way.
Och samma sak händer på Victoria Line. frätande vätska börjar läcka. Och på Hammersmith and Cityline ett ljud bara. Och mannen där, han squeezar ut sig innan dörrarna knappt hunnit öppnas. Och så flyr han ut, över på spåren och in i ett random hus bara, där han dumpar sin bomb. Och sen så går han ut genom framdörren på huset.
Ingen ska ha skadats i attentaten idag, explosionerna idag.
Det fanns också en femte person, men så fort som han blev lämnad ensam så plockade han isär sin bomb. Och några dagar senare så går han till polisen och säger att han vill hjälpa till i utredningen.
Fem tunnelbanelinjer stängdes av och rädslan som finns hos många Londonbor sedan förra attacken ger sig till känna igen.
Jag är jätteskadad. Jag var i Skeppersburg kvart över ett och hoppade precis på bussen och då kom det polis från och det såg ut som att polisen hade panik.
USAs president George Bush fördömde idag den nya attacken mot London, men han sa att terroristerna inte kommer att lyckas i sina försök att skapa rädsla.
Terrorattentaten i London i juli 2005 blir Englands 9/11.
And so there was a new way of operating against terrorist groups, which basically, in simple terms, involved closer collaboration than ever between the intelligence agencies, MI5, and the police. That was the new normality in terms of counter-terrorism.
Stämningen är spänd, stressad, rädd. Det är som om synfälten smalnar av. Plötsligt är allt och alla potentiella faror, väskor, varuhus, en svartklädd ung man som går med ryggsäck mot premiärministerns bostad. Han blir plötsligt en nationell säkerhet och tvingas med riktade vapen ner mot marken. Han handfängslas och forslas bort. Helt oskyldig ska det visa sig.
There was a backdrop of suspicion and fear.
En katastrof vispar upp flera.
These grainy pictures show the moments leading up to an innocent man being killed by police.
Den 22 juli, dagen efter de misslyckade bombattentaten, så blir en ung mexikansk elektriker med tätt sittande ögonbryn på väg till jobbet skjuten med 7 skott i huvudet på Stockwell Tube Station.
Out of control, that's how the police who shot dead Jean-Charles de Menezes have been described by a witness. Minutes later, he was dead.
Polisen som sköt honom förväxlade honom med en av terroristerna. Den man som flydde in i ett hus efter att ha misslyckat att detonera sin bomb.
This opened up a lot of Islamophobia. This opened up a lot of some. There was some attacks on other Muslims within British society. But can you just hold on a second? My daughter just came from the dentist.
Det här är Aki Peretz.
Hi, sweetheart. Do you need something?
Han sitter i sitt hem i Washington i ett rum fyllt av solsken och böcker.
It's strangely warm out here.
Aki Peretz är forskare och författare och har mer än 20 års erfarenhet av regeringsarbete som rör vetenskap, teknik och antiterrorism.
All right, have fun in school. I love you, babes.
För några år sedan så skrev han boken Disruption som berör den här tiden, post 9/11-terrorism.
All right.
Och som handlar om de unga männen i det där fallfärdiga ljusgula radhuset på Forest Road i nordöstra London.
Mm-hmm. Terrorism is, in my view, terrorism is political theater because terrorism is obscene and everybody knows this. You don't want to do terrorism and nobody knows about it. You want people to know about it. And the weirder and gruesomer and more awful, the better.
Buss- och tunnelbaneattackerna är inte första gången som England blir utsatt för terrordåd. Landet har en historia som är präglad av det. Men det var en annan typ av terror, säger Peter Clark. Från en annan typ av terrorgrupp, som IRA till exempel.
Now, the Irish terrorist campaign, despite the terrible atrocities that took place during it, was actually mounted within a set of parameters. And because there was a political process, the Irish terrorist groups actually looked to restrict casualties by the use of warnings, and they used traditional means of attack, and they certainly weren't prepared to die in mounting their attacks. Now, if you turn some of those features around and choose the complete opposite, you have roughly a description of the Islamist ambition from their terrorist groups, which was, quite frankly, to kill as many people as possible. There was no wish to restrict casualties, no warnings. The use of suicide, as we've seen, was a frequent means of attack.
All of this was brought upon us in a single day.
Efter attackerna mot World Trade Center i New York den 11 september så gick allting fort.
And night fell on a different world.
President George W. Bush deklarerade kriget mot terrorn.
We will rally the world to this cause by our efforts, by our courage.
Och mindre än en månad efter att tonen fallit så invaderar USA med stöd från bland annat Storbritannien, Afghanistan, med syfte att eliminera terrorgruppen Al-Qaida.
We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
The British government was very, very deep in a rather unpopular war in Iraq.
USA:s krig, det utökas snabbt till andra radikala islamistiska grupper runt om i världen, som bland andra talibaner i Pakistan.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Al-Shabaab i Somalia. Och ett och ett halvt år efter att man inlett kriget i Afghanistan så invaderar också USA ihop med Storbritannien och Australien och Polen Irak. Och i och med att länderna krigar ihop så börjar också den brittiska polisen och underrättelsetjänsten MI5 arbeta ännu tätare med USA, med CIA, i kriget mot terrorn.
And within the security services, the British security services that we call MI5, there was a concern that they had missed both 7/7, the 7/7 attacks, and the follow-on attacks. They had no idea they were coming. The Americans had no idea either.
Det är ett monumentalt och morbid misstag från den brittiska säkerhetspolisen att man missat de två terrorattackerna i Londons kollektivtrafik. Den 7 juli och den efterföljande den 21 juli.
And how could the British security services, which are entrusted to protect the citizens of Great Britain, how could they miss all these things? We had two very complex plots coming out of Pakistan. How many other ones are there out there? How many more plots are we missing?
Mm. efter gripandet av de misslyckade självmordsbombarna i Londons kollektivtrafik den 21 juli så nagelfar polisen förstås de gripnas entourage, alla deras kontakter, alla inkommande samtal, alla utgående.
If you're the security service, maybe you should pay attention to the people that these people talk to each other. That's how you build a network.
Det är som dominobrickor. Den ena leder till den andra.
That's how you discover new people.
Och ett namn i deras nätverk får polisen att se rött.
Oh, Rashid Rauf.
Rashid Rauf. Det är en ung man, lite över 20, son till en bagare från Birmingham. Och Rashid Rauf, han flydde till Pakistan 2002 då han var misstänkt och efterlyst för att ha knivmördat sin egen morbror.
An individual who could blend into both British society and also Pakistani society and also radical Islamist society.
Och Rashid Rauf, han misstänks vara en av hjärnorna bakom bombattackerna den 7 och 21 juli 2005.
And he was the person who helped carry out the 7/7 attack. He was the mastermind. He said we should do this.
Rauf, han beskrivs som ett spöke i Al-Qaidas globala terrormaskineri. Som en vålnad som kan röra sig fritt i alla möjliga miljöer, i alla möjliga världar. Och som någon som kan försvinna så plötsligt att man tvivlar på om han någonsin var verklig.
Yeah, Rashid Rauf was a unicorn. Almost seamlessly, he could walk in all worlds. He could talk about football matches, but he could also talk about the necessity for violent behavior in the West.
Well, Rashid Rauf was clearly a significant figure in Al-Qaeda in terms of his access to the very top level of Al-Qaeda.
Rauf är en länk mellan högt uppsatta Al-Qaeda-ledare och brittiska medborgare. Han är en värvare, en rekryterare kort sagt.
He was a key figure in the linkage between senior Al-Qaeda leaders and British individuals and British groups who were looking to mount terrorist attacks.
Och alla som står i förbindelse med Rashid Rauf kommer mer eller mindre bli misstänkta för att vara terrorister.
When you're looking at criminal or terrorist networks, the analysts that work with us produce great big association charts, you know, showing who's connected to who and where and so on and so forth.
Och i utkanten av Rauf nätverkskarta så figurerar en okänd 25-årig dataingenjör från nordvästra London. Fru och bebis, inget anmärkningsvärt alls egentligen. Till en början.
And I remember very early in 2006 that this particular individual was right at the edge of one of these charts. And then as the weeks and the months wore on in 2006, so he moved closer and closer and closer to the center of the chart because his significance and his role became more and more apparent.
Dataingenjörens namn är Abdullah Ahmed Ali. Och ju mer polisen studerar honom, desto intressantare blir han. För det visar sig att han inte bara talat i telefon med Rauf, utan att de även träffats i Pakistan flera gånger.
No idea why.
Även om polisen inte riktigt vet vad Ali, dataingenjören, gör där i Pakistan.
And once you go to Pakistan, you don't know what they're doing. They just sort of disappear into the system. Now, 300,000 British citizens go to Pakistan every year to see family, to do business, tourism, whatever it is. But the fact that he was in the phone, the cell phone of a known attacker, he's got these strange connections, and he goes to Pakistan all the time, was alerting. And then he comes back, and they go through his luggage, and they find strange things inside it.
24 juni 2006 så landar dataingenjören i London efter ännu en resa till Pakistan. Hans väska blir genomsökt.
They found a lot of batteries.
Under dataingenjörens smutstvätt så hittar tullpersonalen batterier, mängder av batterier. Batterier av ett ganska lågkvalitativt märke som endast finns att köpa i Pakistan. Inget konstigt i sig egentligen att ha batterier. Men själva mängden, det är inte direkt någon brist på batterier i London.
Why is this man bringing back several dozen batteries? And it's obviously not illegal to do this at all, but they had been watching him for a while, and now he's doing something very strange. And so MI5 talked to the police and said, we should really put this guy under surveillance.
Batterierna räcker för att Englands underrättelsetjänst anser att dataingenjören behöver övervakas dygnet runt.
This guy is weird. There's something not right.
Och det beskrivs bli en rivstart för polisen. Man kallar det Operation Overt.
So it's decided which premises will be looked at, which vehicles will be looked at, what type of surveillance is going to be used, what sort of time frames we're looking at.
Det är ingen liten polisiär insats som man drar igång. Operationen kräver oerhörda resurser. Till exempel så behövs det någonstans mellan 8-14 poliser bara på gatan för att övervaka en enda person. Och sen tillkommer alla rum fyllda med monitorer från övervakningskamerorna som ska bevakas och koordineras och analyseras.
I think it's important to understand that on a case like this, surveillance has two purposes really. One is to gather intelligence about what's happening. And what people are planning to do. And obviously that's a key thing. But the other thing is that by the use of surveillance, you can satisfy yourself as far as you can that you are in control of the risk. Because you're seeing what people are doing, you can gain make an assessment as to how far their preparations are towards being able to launch an attack. And the use of surveillance is a key part of that.
Dataingenjörens kodnamn blir Lion's Roar. I mitten av juli 2006, strax före klockan 4 på eftermiddagen, så ser spanarna honom i skuggan av träden i Lloyd's Park i Walthamstow.
Ali meets this random guy who the police have no idea who he is.
De snurrar runt lite över fälten, gräset bitvis torrt som rulltobak av den ovanligt heta sommarvärmen. Och sen så lägger de sig ner på mage på marken med ansiktena mot varandra och med händerna kupade runt sina munnar.
And to a passerby it just looks like two men talking to each other while lying down. It's a little strange looking, but their hands are over their mouths and nobody could figure out what was happening here because what they were doing was something extremely low tech, which was meeting in a public place, but they knew that if somebody was watching them, they couldn't hear what they were saying. And they also knew that lip readers couldn't tell what they were saying. So they could discuss whatever it is that they wanted to talk about in confidence and in secrecy in plain sight.
Dataingenjören och hans vän, de ligger så på mage och pratar i ungefär en halvtimme. Och spaningsgruppen, de inser att det här, det som de gör nu, det indikerar att någon sagt åt dem att göra just så. Att de sannolikt är utbildade och vet vad de gör. Så nu börjar spaningsgruppen även bevaka vännen. Han får kodnamn Rich Food. Och Rich Food, det är en arbetslös brevbärare som lever med sina föräldrar i High Wycombe, en stad nordväst om London. Och det visar sig att han också helt nyligen varit i Pakistan.
The two of them wander around East London buying things.
Polisens spanare, de följer brevbäraren och dataingenjören överallt, varje steg.
Going to supermarkets, going to department stores, going to hardware stores, buying things.
De köper läsk och latexhandskar, borrbitar, skruvar och engångskameror.
None of this stuff is terribly alerted, except the police were following them the entire time, and so they're collecting these little pieces of information.
Dataingenjören, han syns även med en annan ung man som senare kommer bli känd som fotsoldaten. Polisen finner det anmärkningsvärt att han, fotsoldaten, fram tills helt nyligen levt ett liv tydligt präglat av, citat, drugs and girls. Men nu plötsligt tycks ha blivit hängiven muslim. Spanarna, de ser fotsoldaten och dataingenjören spela tennis, sippa te, röka vattenpipa och snurra runt London med omnejd och göra olika ärenden.
Well, when you look at the whole course of this investigation, the surveillance showed us all sorts of things. It showed individuals looking very closely at soft drink bottles in a supermarket and looking at, in particular, at the seals around the lids, which is, you could say, is somewhat strange behaviour. Why focus on the seals around the tops of the lids?
Spanarna noterar att männen verkar väldigt inne på läsk. Diet Coke, Oasis, Lucozade, olika märken, olika slags PET-flaskor. De känner och klämmer citrus, wild cherries, flera minuter. Speciellt så håller de på med korken och botten på flaskan, vänder och vrider.
We suspected that they were up to no good. If you look at the people they're in connection with, their communications with Pakistan and individuals there, and what they were doing in the UK, it was clear that they were involved in some sort of terrorist activity. What we didn't know was what exactly they were up to.
Och vännen i parken, brevbäraren, han har mailkontakt med Rashid Rauf, spöket i Pakistan. Brevbäraren skriver hi, smiley, och att han har en glad nyhet som kommer ge Rauf våta drömmar. Han skriver att han har 15 leverantörer Calvin Klein aftershave. Och aftershave, det ska visa sig vara kodord för väteperoxid. Brevbäraren har köpt mängder av dunkar på olika ställen vid olika tillfällen, i olika städer, i olika prassliga påsar. Och sen gömt sitt föräldrarhem.
And so he was buying all this stuff and hiding it all over his parents' house, where he lived, like in the eaves of the roof and other places. But he just basically ran out of room.
Väteperoxid är en kemikalie som mest hårfrisörer använder, tandläkare. Förr så använde man det för att rengöra datorer och kontorsutrustning i ljus plast från 80-talet. Sån som tenderar att gulna, men som man kan bleka med just väteperoxid.
So if you boil it down to a certain purity, you might be able to create explosives.
Väteperoxid var också en ingrediens i bygget av bomber vid terrorattackerna i juli 2005 i Londons kollektivtrafik.
There's no law against buying hydrogen peroxide.
Brevbäraren har till slut skaffat sig så många dunkar med väteperoxid att han inte vet var han ska gömma det längre. Föräldrarhemmet är helt fullt.
He bought a suitcase and he said, I'm going to bury this in the park. And there's lots of wooded areas.
Brevbäraren tänker att han ska gräva ner sin stora silvriga resväska full med kemikalier i ett skogsparti.
And so he puts all this stuff into a suitcase and goes into the park.
Han går dit i gryningen och börjar gräva.
And he says, well, I'm going to start digging a hole. But actually digging a hole the size of a suitcase is actually quite difficult. And so he starts digging for a little bit.
Men det är svårt.
And he says, this is too hard.
Det går inte så bra.
So he goes home.
Så han gömmer resväskan i några buskar och går sen hem.
Googles.
Googlar.
How do I dig a hole? He literally googled, dude, how to dig a hole.
Google svarar, häll vatten på jorden i hålet.
And so he goes back the next day, pours water into this hole, and starts digging, and it's still very difficult. Goes back, he says, like, well, I didn't realize it was going to be so difficult to bury a suitcase. By the way, all this time the police are watching him.
Spanarna kan se hur brevbäraren går in i skogen och sen efter ett tag ut igen. Men de kan inte riktigt greppa vad det är han pysslar med där inne bland träden. Eftersom de knappast kan följa efter honom in i skogen klockan 4 på morgonen.
Because had he turned around, he would have seen them. And there's no reason for the police to be in the woods at 4 in the morning except to follow him. And so the police had to wait at the edge of the woods and watch him disappear into these thick trees. Can you imagine? Yeah. You know you're following an Al-Qaeda guy in your community, in your little tiny town. You don't know what he's doing. It's terrifying.
Spaningsgruppen märker hur cirkeln runt dataingenjören växer. Fler och fler unga män spinner runt honom. Och de har börjat träffas i ett ljusgult, rätt så slitet gammalt radhus på en hårt trafikerad gata i Walthamstow. Där möts de, går in, drar för gardinerna och sen, någon timme senare, går de ut igen.
The time came when we decided to mount what we call a technical attack upon the house, so it involved going into it, entering the house when obviously the occupants were out, and placing some technical devices, some video and some audio, so that we could get a clear understanding of what was going on there.
Det tar ett tag för polisen att urskilja vad de håller på med där inne. Köksslammer, radioreklam, dialoger dränkta av kokande vatten. Men de inser att männen gör olika experiment med PET-flaskor och vätskor. De suger ut läsken genom små, små hål och så injicerar de annan vätska som de blandat med det där brittiska O'boy-pulvret för att undersöka hur färgen och konsistensen blir, om det liknar läsken.
And of course what it showed us, we actually saw them working on these soft drinks bottles developing the means of replacing the contents with liquid explosives.
Det som de unga männen gör den här extremt heta sommaren till tonerna av Cliff Richard, det är flytande bomber.
The house in Forest Road was basically the bomb factory.
Du har hört den första delen av Uppgång och fall om The Liquid Bomb Plot av Sara Lundin. Producent var David Mer, ljudmix Gustav Sundén. Vignettmusiken är skriven av Anne Skog Obel och ansvarig utgivare på 30 Studio är Martin Jonsson. Arkivljudet kommer från Sveriges Radio, Sky News och Five News.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.